David var en hjälte. Han var omtyckt av alla. Han var en man efter Guds hjärta. Men ändå så har få män haft så många fiender som David. Hans liv var präglad av förföljelse och lidande. Som vi läste i början så skrev psalm 59 när Saul sände män till Davids hus för att döda honom. Vi kan läsa om den här händelsen i första Samuelsboken 19. David hade besegrat Goliat och Saul hade satt honom över krigsfolket. Och David hade framgång, han besegrade många fiender. Och alla älskade David, står det. Och kvinnorna gick runt i staden och sjöng att Saul har slagit sina 1000 och David sina 10 000. Och allt det gjorde ju att Saul blev väldigt arg. Han fick väldigt ett förakt för David. Och han hade sedan dess försökt att döda David flera gånger när han satt och spelade harpa för kung Saul. Och en gång så spelade David harpa och Saul hade sitt spjut i sitt hand och han tog upp det och kastade och försökte spetsa upp David. Men i Guds försyn så flyr David undan hem till sitt hus där han sitter nu och skriver psalmen. Och Saul skickar sina män till David, onda män som bara har ett mål, ett uppdrag. Och det är att döda David. Så det är just den här hotfulla och trängda situationen som psalmen utspelar sig i. Och vi ser senare att David flyr med hjälp av sin fru Mikal som var Sauls dotter. Han kommer på det här sättet ifrån Sauls onda män och befinner sig sedan på flykt i, som håller på i 10-15 år. Men detta är själva scenen, det här sammanhanget för psalm 59. Det är en trängd och hotfull luft som vi får andas. Och psalm 59 tar upp väldigt många tröstande och uppmuntrande sanningar om vem Gud är för den förföljda. Den som får utstå lidande och ha hotfulla fiender emot sig. Vi hade kunnat prata om de här. Att Gud är en borg, en säker tillflykt för den som är förföljd. Att alla hans barn finner skydd och tröst hos honom. Dock tänkte jag idag fokusera på en annan fråga som kom upp. Vi stöter på det i psalm 59. Och psalm 59 är något som vi kallar för en impeccatory psalm. Jag vet inte, jag har inget bra svensk ord för det. Men det är ett fåtal psalmer som handlar om, eller som tar upp där psalmisten ber och frågar om Guds utösande av vrede mot fiender. Man ber att Gud ska, eller man nedkallar Guds vrede och dom över fienderna. Inte för att söka personlig hämnd, utan för att Gud skulle ha äran. För hans rättvisa och rättfärdighets skull. Och därför kommer jag inte gå in på alla verser idag, utan fokusera mest på den delen. Vi ser i de första 6 verserna att David är oskyldig. Och fienderna är orättfärdiga. Som ger anledning till en sån bön. Som kallar ner, eller som kallar Gud till att förgöra fienderna. Och David uttrycker i vers 4 och 5 att han är utan skuld. Han har inte begått ett brott som skulle ge anledning till att hans fiende har rätt att döda honom. Och såklart får vi ta det relativt att han var utan skuld. Liksom, att David var inte syndfri. Samtidigt som vi också ser att hans fienders raseri i vers 3. Vers 3 säger att kallar dem för förbrytare och blodstörstiga. De är alltså ute efter att döda honom. Vers 7 och 8 och 15 och 16 är refrängen i den här psalmen. Och som talar motståndarna som hundar. Vi läser att de morrar som hundar och stryker runt i staden. Det vill säga att de är på jakt. De är på jakt som hundar efter mat. Och Saul och hans män jagar David. Vers 8 säger att de har svärd på sina läppar. De orsakar stor skada mot kungen och hans folk. Och som kulminerar i att de tänker, vem hör oss? Att de genom sin ondska har blivit blinda till Gud. De tror att deras orättfärdighet inte kommer ha någon konsekvens. Och det här, det är nu vi kommer till verserna vi ska fokusera på, från vers 9 till 14. Vers 9 säger, men du Herre ler åt dem. Du gör narr av alla hedningar. Påminner oss om psalm 2 som säger, som där vi ser en liknande bild, att varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler. Herren gör narr av dem. Det är samma bild, att hur hedna folken gaddar ihop sig och gör uppror mot Gud. Och hans morde, alltså Kristus, den messiansk psalm. Medan vår psalm handlar om David, men också pekar fram mot Kristus och hans församling, alltså oss. Bilden är densamma, att små människor gaddar ihop sig för att vilja skada Gud och hans folk. Men Gud som är i himlen sitter där och ler och gör narr av dem. Vilken bild det är om Guds storhet, härlighet och makt. Så vi har sett att David är oskyldig. Han jagas utan att han har begått ett brott av fiender som vill stor orättfärdighet genom att ta hans liv. Samtidigt som det därmed också förföljer honom som David tillhör. Så i den situationen har bett David att Gud ska förgöra hans fiender. Vi läser vers 11-14. Min Gud möter mig med sin nåd. Gud låter mig se mina förföljares fall. Döda dem inte. Då kan mitt folk glömma det. Skingra dem med din kraft. Störta dem, Herre. Du är vår sköld. Varje ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod av den förbannelse och lögn som de talar. Förgör dem i vrede. Förgör dem så att det inte finns mer. Låt dem veta att Gud härskar i Jakob och i jordens yttersta ändar. Sela. När vi läser de här psalmerna, när vi kommer till dem, kan vi bli lite obekväma. Det är tunga ord som David ber. Det är inget som vi borde ta lätt när han säger förgör dem i vrede. Förgör dem så att de inte finns mer. Och när vi läser det kan man tänka, får man verkligen be på det här sättet? Eller hur ber vi en sån bön? Liksom, säger inte Jesus i Nya Testamentet att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss? Och han, klart, han gör det. Ja, vi tror på det. Samtidigt så har Jesus gett oss de här psalmerna också. Så att vi kan be dem till en kärleksfull Gud. Så att han antingen skulle förgöra fiender eller föra dem till omvändelse. Tänk på det här sättet, att Gud är kärlek. Gud kan ge liv och Gud kan ta liv. På det här sättet kan vi älska våra fiender genom att be till Gud som är kärlek. Att göra just den sak, att antingen omvända dem. Eller att förgöra dem om de skulle fortsätta i sin ondska. Så det finns ingen motsägelse här. Och det centrala i en bön som ber om fienders förgörelse är Guds ära. Vers 12 kan verka som att han säger emot sig själv genom att säga döda dem inte. Men det säger han bara för att folk i så fall skulle glömma Guds gärningar. Tänk på farao. Gud hade kunnat förgöra honom direkt. Men istället så sände han plåga efter plåga efter plåga. Varför? För att Israel inte skulle glömma att det var Gud som hade frälst dem från Israel, eller från Egypten. De skulle komma ihåg och ge honom ära. Och andra delen av vers 14 säger samma sak. Han säger, låt dem veta att Gud härskar i Jakob och till jordens yttersta ändar, sela. Syftet är att Guds namn ska få råda över hela skapelsen. Och det här är kontroversiellt. Det är inte populärt. Men kom ihåg också att vi lever i en värld som är full av ondska. Vi är omgiven av grov ondska och ogudaktighet. Det är inte brist på ondska i vår värld. Och det här är inget nytt för oss om vi läser Bibeln. Liksom. I Efesierbrevet säger att dagarna är onda. Det är ett andligt krig som ständigt pågår. Andemakter som också använder människor för att uppfylla sin onda agenda. Och det kan vara onda och grymma ledare som leder folk till i orättfärdighet och avgudadyrkan. Ta liksom Nordkorea som ett exempel. Det passar sig att be en sådan bön där. Att Gud skulle förgöra orättfärdiga ledare. Liksom David gör i den här psalmen. Eller det kan vara ideologier eller andra religioner. Islam sprider sig i ett oroväckande tempo i vårt land. Så använd din bön för att gå emot denna ondska. Genom att be att Gud antingen skulle omvända de här människorna. Eller förgöra deras planer. Eller också förgöra dem. Samtidigt som vi behöver vara visa. Vi ber inte en sån bön lättsinnad. Det ska vara i enhet med Guds ära och rättfärdighet. Du ber inte ens som bön mot din chef eller arbetskollega för att de har behandlat dig illa. Det är inte av personlig hämnd David ber den här bönen. Utan för att Gud ska bli ära och hans rättvisa upprätthållas. Och det finns så mycket vi hade kunnat sagt mer, men jag har inte så mycket tid. Men så, hur ska vi ta med det här när vi kommer till Herrens bord? Bröder och viner påminner oss inte bara om vad Kristus har gjort på korset. Bröder och viner förnyar inte heller bara vårt förbund till varandra här och nu. Utan det pekar också framåt när vi kommer sitta vid festmåltiden som han själv har förberett en dag. När han har besegrat alla våra fiender. Och ingen ondska behöver fruktas mer. Inga fiender som kan skada oss. Så låt detta hjälpa dig att blicka framåt. Amen.